Hur är det med din hiss? Ja, vad har hänt sen sist? Har den rört sig i någon riktning?
Nej.
Den ligger kvar och hovrar i de nedre regionerna, är det så?
Ja.
Mm.
Ja.
Hur det kommer så. Det sig?
Jag vet inte. Det är bara jobbigt.
Ja.
Utan anledning. Nej, men det är faktiskt jobbigt utan anledning. Ja. Det är nästan det jobbigaste. För jag har inget konkret och om det bara vore si, om det bara vore så. Mm. Det är liksom ingenting. Mm. Det är bara tungt. Mm. Usch.
Den där tunga filten.
Ja.
Jag vet som jag sa till dig för... Ja, men det är väl ett par månader sedan när jag sa det, att jag vaknade på morgonen och min första känsla var... Men åh nej!
Åh nej!
Ja. Ja. Det är lite så.
Ja, det är lite så.
Ja.
Det är åh nej.
Ja.
Trots att jag har den här hundvampen att gå ut med. Och ja. Så. Det är jättemysigt liksom. Men... Den första tanken är nej.
Mm. Mm.
Och sen när jag kommer ut så känns det väl, men det är väl okej. Okay, liksom. Men det är motigt på något sätt. Och det är, jag vet inte. Det liksom sitter där.
Mm. Och det, utan någon speciell anledning. Mm. Det är då det blir extra jobbigt.
Ja.
Nu leker din lilla hundvalp med
någonting.
En bajspåse där, tror jag.
Ja, det ska du inte ta. Det är som prasslar.
Obs, den är inte fylld.
Nej. Ta ditt tubben här istället. Det är mycket bättre.
Men du, hur går det med skrivandet? För vi vet ju att du snart har din första deadline.
Mm.
På det här självbiografiska projektet som du håller på med.
Mm. Jo, men det känns faktiskt... Det kan ju vara så att det skrivandet påverkar min sinnesstämning också.
Mm. Jag tänkte det.
Ja.
Kan det vara så?
Ja, det kan det nog faktiskt vara. Mm. Att jag vaknar... Och så tänker jag, nej, nu ska jag skriva om det här.
Mm.
Min förhoppning är att det ska leda till något bra till slut.
Mm.
Men själva skrivandet i sig, när jag sitter där, tycker jag ändå känns meningsfullt. Men det är svårt, som jag pratade tidigare om, det här hur man bygger upp historien. Liksom, i vilken ordning saker och ting ska komma. Så nu har jag gjort så att jag har ett Word-dokument som är... Där jag fulskriver bara saker som jag kommer på och som jag skulle vilja ha med. Som jag tror att jag vill ha med. Och sen så har jag ett lite mindre ful manus. Det är också väldigt oredigerat. Men där jag liksom plockar över stycken och försöker få en mer dramaturgisk... Det är svårt att prata dramaturgi när det är... Men liksom att ändå få någon sorts tempo som känns vettigt.
Det är det som är ditt huvuddokument.
Ja, precis. Men så har jag det andra, som ju var mitt huvuddokument först. Mm. Men då kände jag att istället för att hålla på klippa och klistra och ändra i det, så liksom plockar jag ut bitarna och så flyttar jag över. Och det är faktiskt väldigt skönt.
Ja.
Så att vissa dagar, då håller jag på mycket med det där som är lite redigerat, som är huvuddokumentet. Och så vissa dagar håller jag på mest med fuldokumentet.
Ja.
Och då går jag ju in i minnen, scener. Och det är ju det som kan bli lite jobbigt då, såklart.
Mm.
Men när jag då börjar bygga och ser det lite från sidan, hur man kan använda det i huvuddokumentet, så känns ju det lite roligare då.
Ja, och då har du ju liksom distanserat.
Alltså, ja.
I och med bara den lilla blicken på vad är i vilken ordning och så har man lagt lite distans mellan sig själv och texten.
Ja, exakt.
Mm.
Och det känns bra.
Mm.
Sen så vet jag ju inte hur långt jag hinner. Jag ska ju lämna in någonting, har vi sagt, sista januari.
Mm.
och vi får väl se hur mycket någonting är.
Ja. Men du känner dig ändå under kontroll
Så totalt så har jag väl i de här bägge dokumenten kanske 150 000 tecken eller någonting.
Mm. Och vad är det då, om vi ska översätta till dem som jobbar med
räkna sidor? En fjärdedels vanlig roman av mina vanliga böcker. Men, så det är inte så jättemycket, men den här kommer ju inte bli så tjock heller, tror jag.
Nej.
Utan den kommer, men jag har liksom ganska bra koll på vad jag vill ha med och... Och jag har ganska mycket text ändå, så att det är en början i alla fall.
Ja, och det är ju som sagt, det är ju en första inlämning. Det är ju, manuset fortsätter ju växa
Precis.
Och förändras väldigt mycket efter det också.
Precis, och det är det jag tänker liksom, att då är vi två om det. Då är jag och min förläggare som kan tillsammans titta på det. Och då blir det mer verkligt också. För just nu så famlar jag ju som sagt jättemycket, men det ska bli skönt att få släppa in henne där och... Med nya ögon och så. Så det känns mer som på riktigt.
Ja. Jag förstår.
Mm. Men det är lite, så att jag tror att det påverkar mig också. Men som sagt, det rullar på nu. Ja. Och jag är glad ändå att, jag är glad att den här julen och nyår och allt faktiskt till slut är över.
Mm.
Så man får mer vardag.
Mm.
För det är ändå då det händer liksom.
Ja. Ja, mm. Det låter bra.
Ja, jag kämpar på.
Vi hoppas på en fortsatt färd uppåt
i hisschacket. Jo, men det kommer det att bli. Men, men din då? Din hiss?
Mm. Ja, den svajar väldigt mycket just nu.
Den gör det?
Ja, det tycker jag.
Det är release snart.
Ja, precis. Det är releasefest här. Ja, när podden släpps.
Ja.
Samma dag som podden, den här podden släpps.
Vi spelar in nu på, då är det måndag.
Ja.
Men på torsdag är det dags.
Ja. Jag har ju berättat det tidigare. Jag har inte haft någon riktig releasefest förut.
Nej.
Jag har haft ett releasemingel som en del av Crime Time-programmet för några år sedan. Men jag har inte haft någon riktig releasefest.
Varför har du inte haft det? Berätta nu.
Jag tror att det kanske är så att jag har... Ja, men... Ja, gud...
För att många aspirerande författare tror jag egentligen drömmer mer om den här releasefesten
än
själva skrivandet.
Ja.
Så att, men du är tvärtom.
Lite så. Jag längtar redan liksom tillbaka till, ja men sådär, vad härligt att få sätta igång
med nästa projekt. Men nu ska vi jobba oss liksom igenom en release.
Ska vi ta oss igenom det här också? Ja, men det är väl kanske någonting om att stå i centrum och liksom... Och att fira en bok som jag är väldigt ängslig för att släppa. Och jag menar, det här är jag varje gång.
Mm.
Så på något vis i min prestationsinriktade hjärna så tror jag att det hade varit mer logiskt att fira den dag som boken går till tryck.
Ja.
För då är det ju någonting att fira. Då är man färdig med boken och den är liksom jobbet är klart.
Mm.
Att fira nu, då är det ju lite så här, ja... Hur vet vi om vi har något att fira?
Ja, men den är ju jättebra. Det har jag ju inte sagt, men jag har ju läst den. Den är ju jättebra.
Ja, tack.
Så himla... Liksom, det var så krypande och så obehaglig.
Ja,
jag visste ju lite vad som väntas. Att, så, men om man inte har någon aning, då kommer man ju att liksom... Alltså, det är så mycket överraskningar i den också... den är så himla bra. Så att du har ju ingenting att vara orolig för. Du har fått en fin recension i Sydsvenskan och allting.
Mm, Men det är... Jag tror att just själva festen... Det är,
det
är mycket i mig som surrar kring den här releasefesten. Punkt för punkt. Ska vi ta lite punkt för punkt vad jag är?
Hela listan.
Ja, innan jag säger listan vill jag bara säga att... Så att det inte uppstår någon missförstånd. Jag är otroligt glad och tacksam över att... HarperCollins vill ordna den här releasefesten för mig. Det är ju liksom det är ytterligare ett liksom ytterligare en gest i hela deras arbete med liksom det eftertryck som har varit i jobbet. Så jag är jätteglad för det.
Jag
kan säga det.
Ja.
och det är klart att det finns glimtar i mig där jag känner wow, vad roligt det här kan bli liksom och vad kul. Men jag är också rädd.
Vad är du rädd för?
Ja, men till att börja med det vanliga katastrof tänket, att någonting skiter sig. Alltså allt ifrån att någonting händer i världen den dagen, eller så.
Du tänker så?
Ja, det gör jag. Vi börjar där.
Okay.
Ja. Till att, ja men, katastrofer på en personlig nivå, eller katastrofer, men liksom så här små missöden, typ att det är förseningar i trafiken när jag ska ta mig dit, eller min klänning, jag liksom spiller på den som jag har tänkt på.
Ja.
Alltså, sådana saker. Alla sån här,
det låter faktiskt jobbigt.
Ja, det är jättejobbigt kan jag säga, för det finns väldigt mycket att oroa sig för om man ska, liksom, både på ett personligt plan och lite större.
Ja, verkligen. Ja.
Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om någon i min familj? Alltså, vi förstår. Du förstår.
Mm.
Till då det här, vi tar det här med recensioner. Nu är det också så att jag har ju fått en jättefin recension i Sydsvenskan. Mm. Men egentligen är det så faktiskt att recensionsdatum har inte varit än.
Nej.
Det var en tidig, lite för tidig recension.
Okay.
Så att recensionsdatumet är samma dag som releasefesten.
Aha.
Vilket ju är, då blir jag ju också orolig för, tänk om det skulle komma någon sån här riktig drap.
Som gör att man inte ens vill gå ut.
Som gör att man inte vill visa sig på stan.
Nej.
Och så kommer den samma dag som man sen ska gå på fest.
Ja.
Hurra!
Ja. Nej, det är svårt.
Ja, det är jag också orolig för. Sen är jag orolig för min egen prestation på den här festen.
Och vad är det du ska prestera
på? Nej, men jag ska ju prata naturligtvis. Så vi kommer ju ha ett scenframträdande och prata. Mm. Och att jag kan känna att jag vill så gärna få fram liksom essensen av vad den här boken handlar om. Mm. Och vad jag tänker om den och vad som är viktigt för mig. Och jag är liksom rädd att jag inte ska få sagt det. Eller att jag ska... Ja. Inte lyckas säga det på ett tillräckligt bra sätt. Att jag ska få den här självkritiska rösten. Som liksom recenserar mig själv i realtid så att säga. Så det kan jag vara rädd för. Och sen, vad är jag mer rädd för? Jo, en väldigt pinsam sak som jag är rädd för. Det är, ja, som om inte allt det här andra vore pinsamt. Men det är ju att jag är lite rädd för. Människor som är på festen ska ta kort och lägga ut det på sociala medier. Och så ska jag vara ful på de här korten. Att jag ska se så här. För jag blir inte bra på kort.
Jo.
Nej. Nej, alltså jag kan bli bra på kort. Liksom så. Men det är inte utgångsläget. Det är inte utgångsläget. Jag har inte fotogenik. Du är fotogenik.
Nej.
Jo, det skulle jag säga att du.
Nej.
Jo, du blir väldigt lätt bra på kort.
Nej.
Jo. Ja, i alla fall. Ja. Så känner jag att det är väldigt lätt för mig att bli dålig på bild. Det är en förmåga jag har.
En dold talang.
Ja, exakt. Och då, det är ju pinsamt och fåfängt att säga det. Men det är klart att
jag
känner
så. Nej,
men
det är bra att du säger
det. Då sprids alla de här bilderna när jag ser jättekonstig och jätteful och jättetjock ut. Och liksom, man har inte kontroll på det där.
Nej, jag vet. När du säger det så är det faktiskt bland det mest fruktansvärda i samband med ett boksläpp. För när man skriver boken, då sitter man där och låtsas man inte finns.
Ja.
Och sen så bara, men gud, jag finns ju. Jag är på bild, shit.
Och så där ser
jag, ut. Hjälp. Ja, det är fruktansvärt. Ja, det är bra att du säger det faktiskt.
Ja, jag kände att det är en sån här grej som jag egentligen inte vill säga. Men nu gör jag det i alla
fall. Ja, det är bra.
För det finns
det. Är bra.
Ja.
Men jag tycker du är jättefin.
Ja, tack.
Både utanför och på bild.
Ja,
men det spelar ingen roll, för det är vad man själv känner som en grej. Hur man mår efter att man har sett något dåligt och så.
Exakt. Mm. Men så det är väl lite sådana saker. Jag tror...
Brukar du avtagga dig själv när folk har taggat dig på Facebook och så ser du galen ut och så brukar du avtagga dig på...
Kan man göra det?
Ja, jag har gjort det.
Det här öppnar en... Det hade jag ingen aning om.
Jo.
Man kan avtagga sig själv om man inte vill synas
För att om man är taggad, då syns man ju i sitt eget flöde.
Ja, just det.
Och vissa bilder vill man absolut inte ska vara där.
Nej.
Och då kan man gå in så avtaggar man sig. Och det är en räddning.
Kan man göra det här både på Facebook och på Instagram?
Jag vet inte riktigt.
Nej.
Men det kanske man kan. Jag vet inte på Instagram. Men där ser man det ju inte i sitt eget flöde på samma sätt.
Nej, just det. Det har du rätt i.
Men jag tänker liksom att om någon som jag inte känner taggar mig på Facebook och så ser... mina bekanta där, då får ju de upp det i sitt flöde. Och det vill jag absolut inte. Då vill jag liksom bara så här, då får bara de som råkar se bilden se den. Men jag vill inte sprida den till mina bekanta. Mm. Så det är en bra grej.
Bra
om man ser
tips.
Ut som en idiot deluxe.
Ja,
liksom.
Ja, men då har man liksom en...
Ja, man har en nödutgång.
Ja. Ja, gud vad bra att veta. Mm. Det känns ju lite lugnare.
Ja,
ja nej, men så det är den typen av grejer som jag är rädd för.
Vet du vad du ska ha på dig?
För. Ja, det vet jag.
Ja, det är bra.
Jag har en klänning. Som sagt, om jag inte spiller på den så. Så att, men med allt detta sagt, det blir säkert bra i slutändan.
Det tror jag.
Men just nu är det väldigt mycket i mig som är... Jag har liksom ett lågintensivt stresspåslag och någon slags lite så här olustkänsla. Ja. Eller liksom att... Ja, nu ska vi bara liksom ta oss igenom den här veckan så.
Ja, just det. Jag ser fram emot din fest.
Ja. Gud vad kul.
Ja. Ja. Det är typ den enda fest jag ser fram emot.
Ja, det är ju
för då kommer en massa poddis här och
ja, det gör det. Det kommer ju lite olika.
Och olika skrivkurs och så.
Precis.
En gång i tiden kommer dit.
Så att det är verkligen
det blir jättemysigt,
blandad,
tycker jag.
Blandad crowd.
Ja, vi ska ha kul.
Vi ska ha roligt. Ja. Och det ska bli kul. Jag vill bara säga det. Om någon lyssnar på det här nu och som ska komma på releasefesten och tycker att det där låter ju inte som något vidare.
Men det kommer bli super.
Ja, det kommer bli. Det kommer bli bra.
Du, jag läste en ganska kul artikel i DN för någon vecka sedan.
Mm.
Som jag skickat till dig sen.
Ja.
Det är något som inte stämmer med vår dyrkan av självförtroendet, tror jag.
Just det.
Och jag tyckte den här var så himla intressant.
Mm.
Det var Andrev Walden som har skrivit den.
Och jag tror att den var inne den 3 januari, va? Ja. Det är någon som vill gå i arkiven.
Någon som vill kolla lite. Nej, för det här är någonting jag har tänkt på ganska, ganska mycket faktiskt. Att det är så viktigt att alla ska tro på sig själva jättemycket. Och säga att man tror på sig själv jättemycket. Och sen så det här andra som kommer. För att om alla går runt och är... Som jag tänker, om alla går runt och är superstödiga och bara, jag kan bli vad jag vill, jag kan sjunga och jag kan det och det, jag kan det. Och så kan man inte det. Och så liksom, man blir inte så jävla populär i omgivningen. Man blir bara en jobbig idiot liksom.
Mm.
Men ändå så finns den där tanken, man ska lära barnen det, att du kan allting, du är bra precis liksom som du är och så. Vad tänker du om det här?
Jag tycker också det var en jätteintressant och bra artikel. Lite tänker jag, det är väl den här, att det finns en åtskillnad mellan självförtroende och självkänsla.
Ja.
Så har man ju byggt upp väldigt, att självkänslan är det här att känna,
mm.
att man accepterar sig själv. Att man inte hatar sig själv.
Som vi ska jobba lite på, typ jag.
Precis.
Ja.
Så det är väl en sak.
Mm.
Och att självförtroende är mer det här att tro
att
man kan.
Mm.
Ja, och känna sig övertygad om att man kan. Så jag tänker att de delarna kan ju vara viktiga att hålla isär.
Ja.
Men nej, för jag tänker det är ju precis som du säger. Väldigt mycket av självhjälpslitteratur eller föreläsningar inom den, liksom, inom den genren.
Ja.
Handlar ju om just det där, att du är din egen lyckasmed och du har allt du behöver inom dig och liksom tro på dig själv och jobba med de här affirmationerna och fake it till you make it och sådär.
Precis.
Och
då blir det nästan som att det blir ens eget fel också om man misslyckas.
Ja, precis.
För då har man inte trott så mycket på sig själv som man egentligen borde ha gjort. Och man har inte gjort de här affirmationerna att jag kan vinna skridsko-EM, jag kan.
Ja.
Nej, alla kan inte åka skridskor eller alla kan inte sjunga.
Nej, just det. Och det är inte du som
det spelar ingen roll heller.
Nej, och det handlar inte om att du inte ville tillräckligt mycket eller boostade dig själv tillräckligt mycket.
För det blir en dubbelskam i det.
Ja. Nej, men jag kan också känna, jag vet inte hur du, jag kan ibland känna som författare att man kan få förväntningar på sig från andra som liksom gärna vill att man ska vara sådär, ja men att man ska ha det där självförtroende, bara ta plats och säga, gud vilka bra böcker jag skriver och liksom jag längtar tills min bok släpps och det här är det bästa jag har skrivit och att man ska ta plats på det sättet och vissa gör ju det och de gör det på ett liksom på ett övertygande sätt.
Går du igång på det? Känner du så här? Om en författare lägger ut liksom så här, det här, gud vad jag, det här är så bra om sin egen text. Blir du sugen då att läsa? Säg ärligt nu.
Ja, jag blir sugen på att läsa. Men jag blir inte övertygad. Alltså, jag blir sugen på att läsa för jag tänker, oj, okej. Okay. Då är det ju verkligen intressant att se vad det här kan vara för mästerverk. Ja, fast mer, jag studsar alltid lite när någon skriver så. För jag tänker, oj, känner du verkligen så?
Ja.
Alltså, kan man känna så?
Det vore ju underbart om man gjorde det.
Eller, och det är väl det som är grejen. Vore det underbart? Och vore man en underbar person? Inte för att säga att... Att jag är underbar bara för att jag tvivlar på mig själv. Men han skrev ju i den här artikeln väldigt mycket. Jag hade faktiskt strukit under några citaten. Ja. Men nu har jag tappat bort det.
Ja.
Men han skriver ju väldigt fint tycker jag. Det var flera sådana här citat. Han skriver att bland annat så här. Tvivel är en bärande vägg i en bra person.
Mm, jag tycker det är underbart.
Jag bara tyckte det var så vackert. Ja. Tvivel är en bärande vägg i en bra person.
Ja.
Och där känner jag väldigt mycket att.
Att det är fult att tvivla, känns det som. Man ska vara tvärsäker, man ska stå fast vid sin sak. Liksom, och oavsett. Och jag tycker det inte... Jag älskar den formuleringen.
Ja, det var väldigt fint.
Ja.
Och jag kände också så att där får man lite upprättelse om man är, som jag, en person som... jag kan vara väldigt mycket så här, å ena sidan så här, och å andra sidan så.
Mm.
Och jag har nog under mitt liv haft liksom en längtan efter att bli mer... skarp i konturerna, om jag säger så.
Ja.
Tvärsäker, eller liksom tydligare i vad jag vill och vad jag tycker och vad jag så. Jag är hela tiden, å ena sidan så här och å andra sidan så här. Och jag tycker så, men jag tycker också så här. Och vikten av att liksom hålla två tankar i huvudet samtidigt och så. Men nu känner jag att jag börjar nog växa in i att jag tycker att det är så. Jag tror verkligen på det. Det är ingenting jag tycker att, som jag vill ändra på eller så. Utan det kanske är en styrka, och det tycker jag att hans artikel också lite grann. Ja. Att man får lite upprättelse om man är en sån person. Man kanske inte är velig, utan man kanske snarare är att det finns något gott.
Absolut.
I att vara lite osäker.
Och sen så tänker jag så här också att, jag menar, om man sitter och skriver och tänker att det här är ju faktiskt inte bra, så är ju inte det dumt att tänka så. För då försöker man ju lite till kanske.
Ja.
Man säger, vad är det som inte är bra? Vad kan jag göra bättre?
Exakt.
Och så jobbar man med det. Ja. Och att då säga till någon att jag skriver, men alltså det, nej, det blir inte bra det här.
Mm.
Jag känner mig skitdålig liksom. Det behöver ju inte innebära att den färdiga boken,
precis,
blir dålig.
Precis.
Utan kanske tvärtom. Mm. Men att sitta och säga att det här blir jättebra, det här blir jättebra. Mm. Jag tror inte att det gör en bättre, nej, på någonting.
Nej.
Så jag tror att tvivel är liksom en bra grej,
ja,
när man är kreativ.
Ja.
Sen ska ju inte tvivlet bli så hårt att man slutar helt. Med, kanske om man är inne på helt fel aktivitet, liksom. Mm. Så kanske man ska sluta.
Mm.
För att det finns något sunt i det också, att inse sina absoluta begränsningar. Men att tvivla under en process, det tror inte jag är dumt.
Nej, det tror inte jag heller. Du har sagt det någon gång, jag tyckte det var så bra. Men liksom att tvivel är en del av processen.
Ja.
Någonting i den stilen har du sagt när vi har pratat. Att precis det där som du är inne på nu, att det liksom behövs.
Ja.
Tvivlet är ingen dålig grej, det behövs. För det är det som gör att man pushar sig vidare och att det kan bli bra. Ja, i slutändan.
Det kanske aldrig blir exakt så bra som man vill att det ska bli.
Nej.
Och då är det kanske sådana som du och jag, vi liksom såhär, ja men ja, det här blev den bok det blev liksom.
Ja.
Vi säger inte att det här är världens bästa bok, för att den boken finns kanske någonstans, vi kämpar mot den.
Precis.
Kanske när vi är så här 80 år så skriver vi den bästa boken som vi kan någonsin.
Ja,
så här.
Ja.
Men det är en lång process dit, och vi behöver inte vara världsbäst.
Nej, för så. Jag tycker det är viktigt just det här. Det känns som vår diskussion också rör sig på olika nivåer.
Ja,
det är, så här, är det självförtroende? Jag menar, är det tvivel på ens egen förmåga? Är det tvivel på sina åsikter? Mm. Det är olika saker.
Mm. Mm.
Och sen är det olika saker att liksom tvivla i en process eller att känna sig osäker när till exempel en bok väl är färdig, eller att inte vara den som står på barrikaden och säger, titta här vilken jättebra bok jag har skrivit.
Mm.
För där kan jag känna att om det skulle krävas att vara så liksom, det här är min bästa bok hittills, jag, liksom, det är jättebra. Det säger ju inget, alltså boken är ju det den är.
Ja.
Oavsett vad jag,
exakt,
som författare säger,
exakt,
om den.
Exakt.
Så om jag, alltså förstår du, ja, hur jag menar?
Absolut.
Varför måste
du som författare boosta din bok?
Ja, men lite,
ja,
sådär.
Ja.
Alltså det är klart att jag vet vilket jobb jag har lagt ner.
Ja.
Och att den är viktig för mig. Och att jag har gjort allt jag kan.
Ja.
Och plöjt ner massor av liksom energi. Och verkligen gett den det bästa jag har.
Mm.
Men därifrån, ja, det är det jag kan säga.
Ja.
Det är den utfästelse jag kan göra. Och sen måste andra bedöma.
Ja, men precis.
Och då tycker jag liksom att det är inte nödvändigtvis en kvalitetsstämpel. Det är inte en given
vad
kvalitetsstämpel.
Vad du tycker om, nej, din egen bok. Nej, nej.
Det borde
absolut
väl vara ganska
inte
självklart. Liksom.
Ja. Men jag tror att det känns som att vi lever i en tid där det är fult och liksom blotta sig sådär. Att,
ja,
att ja, men jag är lite missnöjd med det här. Utan man ska liksom hela tiden hålla den här fasaden på något sätt.
Mm.
Och alla ska vilja vara med i Idol, för alla kan och sådär. Liksom det blir, och att säga att jag vet inte om jag klarar det här eller någonting, att det är något, så får man inte säga. För det är klart att du klarar det där. Liksom.
Mm. Samtidigt som det finns något, alltså, det är något konstigt här.
Ja.
För samtidigt så finns det en jättestor, en längtan och ett sug efter det som är autentiskt.
Ja.
Och det finns en längtan och ett sug efter sårbarhet.
Ja.
Jag tänker på den här Brené Brown, heter hon väl, som skrev, eller som har skrivit flera böcker och haft något så här TED-talk som är ett av de mest sedda.
Vilket
som handlar om sårbarhet och att vi liksom, sårbarhet är förutsättningen för att vi ska kunna connecta med varandra. Och det finns ju en sån, jag tycker det kan man också se liksom i sociala medier och i andra medier också, att vi vill ha den äkta varan. Vi har liksom ledsnat på det där yta och så. Vi vill in bakom fasaderna. Men på något vis är det som att de här två sakerna finns samtidigt. Längtan efter sårbarhet och samtidigt den här kraven på att vara perfekt.
Ja.
Att ytan ska vara perfekt.
Exakt.
Och då är det som att det är bara en viss sorts sårbarhet som vi som accepterar och som är okej. Så att visar man fel sorts sårbarhet, då jäklar. Då känns det som då är man ute i kylan på något vis.
Men jag tänker så här att det inte är okej i offentliga sammanhang att framställa sig som ett offer.
Nej, just det.
Utan att man ändå ska vara lite stark, lite cool i det där offriga. Man kan säga att varför får inte jag gå på L-galan till exempel. Det kan man göra om man har så mycket status att det är okej att säga det. Då kan man bjuda på att man inte fick gå på L-galan liksom. Men man kan inte framställa sig som någon som aldrig får gå på någonting.
Men jag tror också att du sa någonting. Får jag, eller avbröt jag dig nu?
Nej.
För det, jag tror du satte tummen på något jätteviktigt. Alltså det handlar om att för att kunna visa sig sårbar
måste man vara stark?
Du måste, ja, jag tror eller, mer än så.
Ja.
Du måste ha en viss status
ja.
Innan du kan visa dig. Liksom, ju mer status du har, desto mer sårbar kan du visa dig.
Ja.
Så då är det väldigt svårt om man inte har så mycket status.
Ja.
Alltså, för den som befinner sig längre ner på någon slags steg eller i någon slags hierarki, oavsett om det är i författarkretsar eller i något annat sammanhang. Om du har lägre status, då riskerar du väldigt mycket genom att visa dig sårbar.
Ja.
För den som befinner sig högre upp så finns det utrymmet.
Ja.
Jag tror man ofta glömmer det. För då kan man också, åh vad fint att si och så visar att hon är orolig för det här och så. Ja, men hon kan göra det.
Ja.
Därför att hon redan har liksom en...
Så mycket annat.
Ja, hon har redan en plattform som är så massiv. Eller han.
Ja,
jag verkligen liksom fill in the blanks med vilket namn som helst på någon som är
absolut
en toppperson inom sitt område. För det kan jag känna ibland att jag tycker det är en orättvis maktstruktur som är liksom lite osynlig.
Ja.
Prata om det, men visa det jättebra att visa autenticitet och sårbarhet. Ja, fast du måste liksom
man måste vara en bit riskfritt. Upp på stegen för att göra det.
Ja, så det är det är också, det är viktigt tycker jag att säga.
Ja,
men han skriver också, André Valdén i den här artikeln, att jag menar inte att tvivel gör en bra människa. Bara att en bra människa tvivlar.
Ja.
Att tvivel, ängslan och kanske till och med självförakt löper som röda trådar genom alla sympatiska, kloka och intressanta människor. Väl? Har du någon gång träffat en sympatisk människa med riktigt bra självförtroende? Så står det.
Ja, jag tycker det är jättebra.
Men det är fantastiskt. Har du någon gång träffat en riktigt sympatisk människa med bra självförtroende?
Jag tror faktiskt inte det. Nej, men jag tänker på till exempel Lars Lerin. Som ju är i mitt tycke en av världens bästa konstnärer. Han är ju helt fantastisk. Och privat så otroligt lågmäld och osäker. Och han liksom är ju inte nöjd med mycket han gör egentligen sådär. Och gör om och
är
gör om.
Inte det?
Nej, men det är inte som att han går ut och säger att han är duktig på något vis. Utan han jobbar liksom, det är något inre driv och sådär. Och det gör ju inte, vad han säger om sin konst, att han ska ju gå och säga att det här är jättefint. Alltså det spelar ju ingen roll. För att det är bra.
Ja, konsten talar för sig själv. Liksom.
Och jag älskar ödmjuka människor.
Ja.
Det är så vackert,
ja,
tycker jag.
Ja, det är fint. Men, får jag bara föra in, om jag får vara lite djävulens advokat.
Ja.
Ja. Kan man inte ha gott självförtroende och vara ödmjuk samtidigt? Är det en
jo, det kan omöjlig... man absolut. Ja, det kan man absolut. Och det är väl det som stör mig nu.
Mm.
Att i den här tiden då som han kritiserar här i artikeln också. Att nu för tiden så ska man ha gott självförtroende och stoltsera med det.
Mm.
Det är klart att man inuti sig måste tänka att ja, men det här, jag håller på med det här för att jag... har någon sorts talang för det. Och, men man behöver ju inte säga det.
Nej.
Man behöver liksom inte säga att ja, men jag vet att jag är snygg i den här klänningen.
Mm.
För att det är så osvenskt härligt att säga det. Alltså, jag stör ihjäl mig på sånt.
Ja.
Jag vet inte vad det är, men det är jantelagen från bruksorten som... Jag tycker att det är så... Det är inte ett dugg härligt.
Men frågan är om det är självförtroende eller om det är någonting annat. Om det är kaxighet, alltså om det är självhävdelsebehov. Det är så jag tänker. Om det är någonting annat man menar då egentligen.
Ja, men
en självförtroende, utan det kanske är mer det här självcentrerad ego,
ja.
Självförhärligande.
Eller vad tänker du om det? Tycker du att det är så härligt när någon säger ja, jag... Alltså, nej, jag vet inte. Jag tycker
nej,
jag,
men då tänker jag nog kanske inte att det är självförtroende.
Nej.
Då tänker jag att det är någonting annat. Det är någonting som de... Antingen en självinsikt som saknas. eller ett ego som är för stort.
Ja.
Och det, för mig är det ändå inte samma sak som självförtroende.
Nej.
Ja, nej. Det beror så på hur man definierar också vad självförtroende är.
Ja.
Men att alltid tro på sig själv och vara säker på sig själv... Och tycka att det man gör är bra. Det är inte sympatiskt.
Nej. Nej.
Nej.
Det är inte det.
Nej, det är inte det.
Punkt.
Punkt. Ja. Ninnis och Karolins etikett. Vett och etikettskola fortsätter.
Ner på mattan med er alla.
Jag var på musikal igår.
Ja.
Mm. Jag såg Så som i himmelen.
Mm.
Fantastisk musikal. Mm. Jättefina prestationer.
Mm, den har jag sett också.
Ja, har du gjort det?
Ja.
Ja, jag visste inte det. Vad kul.
Nej, för ett år sedan tror jag.
Ja. Mm. Den var jättebra tycker jag. Och då blev jag påmind om hur det var för mig. Vi gick ganska mycket på musikaler i min familj när jag var liten.
Ja.
Mina föräldrar älskade musikaler. så de liksom introducerade det där. Och... jag tror att det kan ha varit någon av de första gångerna som jag var på en sån där, någon typ av musikal eller teater som jag bara kände, men wow, det bara gjorde någonting med mig.
Mm.
Jag ville vara där, jag ville vara på scenen, jag ville vara en av dem i ensemblen.
Liksom. Mm.
Och då så föddes en skådisdröm i mig som levde. Jag kommer också tänka på det här eftersom det nu är lite skolvalstider.
Mm, det är ju det.
Och jag skulle då välja till gymnasiet. Och då såg ju systemet lite annorlunda ut än vad det gör idag. Ja, det fanns färre linjer att välja på. Det fanns teoretiska studieförberedande och så fanns det praktiska linjer. Och jag hade ganska lätt för mig i skolan, så jag hade liksom bra betyg och sådär. Men den linje som jag ville gå, det var estetisk linje.
Mm.
Och det var ju en av de här praktiska linjerna då. Mm. Och där var det ju just, ja men det var ju fokus på drama och teater och sådär. Och jag kände bara, men jag vill bli skådespelare, jag ska gå den här linjen.
Mm.
Det föll inte i så god jord hos mina föräldrar.
Det gjorde inte det?
De tyckte inte att det var så lysande idé.
Okej.
Och då var det absolut inte så att de sa, nej det får du inte. Det var liksom inte, det var inte alls så.
Du kände men vibbarna?
Jag kände, det var väldigt tydligt att de tyckte att det var inte en bra idé. Mm. Och jag minns argumentet också som de använde som var det att ja, men om du tycker det är roligt med teater så håll på med teater. Men se till att liksom när det gäller skolan att du håller bredden och att du håller så många möjligheter som möjligt öppna så länge som möjligt.
Ja.
Och då tyckte de att det var ju bättre att välja en sån här studieförberedande linje.
Mm.
För då kan man om man vill gå på universitetet och så vidare och så vidare. Och så blev det ju för min del då. Så jag gick ju en sån här studieförberedande linje.
Mm. Vad gick du?
Jag gick ekonomiskt.
Ja.
Mm. Och det blev ju ingenting med de här teaterdrömmarna.
De dog?
Jag blev ju ingen skådis i alla fall. Ja, men de levde nog kvar liksom.
Ja. Gick du någon sån där teaterkurs eller någonting?
Ja, jag gick på teater. Jag har gått på teater och till liksom. Men nej, det blev inte mer än så.
Nej.
Och sen har jag tänkt på det där av och till under åren. För att under ganska många år så var jag som vuxen, när jag tänkte tillbaka på det där, så tyckte jag att mina föräldrar gjorde fel.
Ja.
Och att det är ju väldigt viktigt. Ja, men jag tror verkligen på det där att man måste följa det man vill.
Ja.
Att bara hela tiden välja utifrån att ha flest valmöjligheter. Mm. Man urholkar ju, man blir bara rädd för att välja ett liv som man vill ha.
Ja.
Och vad är det värsta som hade kunnat hända? Jag hade gått den där utbildningen och sen hade jag kommit på att jag måste gå på komvux för att läsa upp mina betyg. Om jag inte,
precis.
Alltså, det är ju lite så här, att lära sig konsekvenser och sånt.
Mm.
Så då tyckte jag att de gjorde fel. Men sen har jag också blivit liksom, i och med att jag själv har fått barn och så, och kanske lite äldre, att jag tänker att jag förstår dem samtidigt.
Mm.
Så att jag inte liksom, ja, du här förstår också, vilja, på ena sidan och andra sidan.
Ja.
Jag förstår hur de menar.
Ja.
Vad tänker du kring det här med
hur man ska välja? Så här, hur tänker du att, hade ditt liv sett annorlunda ut idag om du hade fått gå där du ville? Tror du det? Att du hade liksom känt dig på ett annat sätt? Eller mått bättre? Eller var det lyckligare?
Fråga. Jag tror så här. På ett sätt så är det ju som att cirkeln gick runt. Och nu är den sluten. Mm. För att jag blev inte skådespelare. Men jag kom ju in. Alltså jag är ju författare.
Ja.
Jag är kreativ. Kulturellt liksom. Ja. En kulturarbetare.
Ja.
Och det var jag ju inte. Jag gick ju in i liksom. Vanligt liksom. Jobbade i 10 år på ett vanligt jobb, på ett kontor.
Ja.
Ja. Och sen så hamnade jag ändå här.
Ja.
Så på det sättet kan man säga att
det var en lång väg hit.
Det var en lång väg hit, men den kom ju ändå.
Ja.
Men jag tror att för mig personligen, jag vet inte det här, men jag kan tro att om jag hade valt det som jag ville,
ja,
så hade jag lättare och snabbare liksom utvecklat en tilltro till mig själv.
Mm.
Och att både liksom våga lita på vad jag vill. Våga välja det som känns bra.
Mm.
Och inte tänka på vad som är förnuftigt. Ja. Eller vilka konsekvenser det kan bli sen.
Ja.
Och sen också förstå liksom att och sen, vad är det värsta som hade kunnat hända? Ja, att jag hade fått anstränga mig att gå på komvux då, som sagt. Eller någon vidareutbildning. Så där tror jag att jag hade kunnat ha en...
Vet du vad jag tror mer?
Nej.
Att om du hade gått estetisk så hade du också träffat människor som är lite mer som du.
Ja, kanske.
Och känt dig mindre ensam och udda i dina intressen.
Mm.
För det är en väldig skillnad på att gå ekonomiskt, att vara intresserad av bokslut och sånt. Och att vilja skriva.
Ja. Du vet att jag inte är så intresserad av bokslut.
Ja.
Nej, men det har du alldeles rätt i också.
Att det handlar om att liksom hitta ett sammanhang.
Mm.
Där man känner sig mer hemma.
Mm. Mm.
Tänker jag.
Mm. Mm. Nej, men så det är någonting. Just som sagt i de här skolvalstiderna. Och hur man resonerar.
Ja.
Vad som är rätt och vad som är fel.
Nej, för jag gjorde ju samma grej.
Ja, hur var det för dig då?
Nej, men det är så sjukt. Alltihop. Nej, men jag hade också. Jag var så här pluggis. Hade bra betyg. Och tyckte matte var ganska kul på högstadiet.
Mm.
Och då så sa syon och alla sa att det är så dumt att om man är tjej och är bra på matte, då ska man gå 4 år i teknisk.
Mm, så här.
Det känns ju jag, eller?
Verkligen.
Ja, det är jag.
Det klockrar inte.
Ja, det är bara som hand i handske verkligen.
Mm.
Mm. Så att då tänkte jag att då ska jag göra det.
Mm.
För det är liksom tufft också. Det är lite så här status.
Mm. Mm.
Och då på gymnasiet där jag gick, då var det natur och teknisk var tillsammans första året. Så jag sökte då naturteknisk.
Ja.
Mm. Och det här var det värsta. Alltså det var så fruktansvärt.
På vilket sätt var det fruktansvärt?
Det var ämnena. Det var, alltså jag hade jättegulliga klasskamrater. Ja. Men de tyckte ju om och gå den här linjen. Men det gjorde ju inte jag.
Nej.
Och första lektionen vi hade, då hade vi kemi. Vi hade ofta så här trippeltimmar så här i kemi. Ja. Jag får sån ångest.
Eftersom det är så roligt med kemi.
Ja, det är så kul. Ja. Och så hade han så här 3 svarta tavlor över varann. Så han drog de här upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och så ritade han så här kemiska formler över hela. Och det for så här. Så första, absolut första lektionen, så, och det var lite så här ingjuta skräck i oss. Så fick vi ett periodiskt system på sånt stort, dubbelt A4-papper, A3 heter det väl då.
Mm.
Fick vi det utskrivet. Och så sa han så här, jag kommer ihåg det jättetydligt, att den 6 oktober så ska ni kunna det här utan till, sa han.
Det var det första?
Det var det första som hände. Japp, så att då, och jag vet att jag fick sån ångest av det här, så att jag rev sönder det här pappret och lät min hamster bygga bo av det här periodiska systemet.
Men det var ju ändå, det var min lilla rebell.
Ja. Så sa jag det till mina klasskamrater sen att jag gjorde det. Och så viskade de lite så här för högt på en kemilektion att jag hade låtit min hamster bygga bo av det här periodiska systemet. Och jag minns att jag tyckte att det var lite pinsamt så.
Så,
men jag hade alla rätt på det här sen. Så att det var inte det. H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R är första raden.
Det sitter.
Ja.
Det sitter.
Men sen så gick jag där i nästan 2 år.
Ja, du kämpade på så länge.
Ja, så länge. Så att, och jag hade tjocka kataloger med kullager.
Mm.
Bland annat.
Mm. Har du kvar dem?
Fruktansvärt, nej. Fruktansvärt. Men då någonstans så kände jag att jag måste byta.
Mm.
Så då gick jag 2:an igen på samhällsvetenskaplig linje. Och det var min grej.
Då hittade du hem.
Ja, det var så kul tyckte jag.
Hade du någon tanke?
Eller kul, men alltså, då var det ju ämnen som filosofi och psykologi och religion och litteratur. Alltså mycket så här svenska och det var jättebra.
Hade du, det fanns inte en tanke i ditt huvud på att gå samhällsvetenskapligt från början, menar jag. Var du säker på att
det skulle bli? Jo, absolut. Ja. Men det var det där liksom att det var lite häftigt att gå natur.
Mm.
Så att när mina barn har, min äldsta går ju på gymnasiet. Och jag har sagt till henne att du ska gå där du vill.
Mm.
Du ska gå där du känner för. Liksom. Mm. För att då hamnar man också rätt med kompisar på ett annat sätt.
Mm.
Om man går någonting som man inte är intresserad av, då får man ju kompisar som är helt annorlunda också.
Ja.
Det ska man faktiskt tänka på, för man kan känna sig väldigt, väldigt ensam.
Mm.
Inte bara att det är tråkigt, utan det är ensamt också.
Absolut.
Att hamna så fel.
Mm.
Och jag tänker också det, att det är klart att man vill att barnen ska ha en bredd, men vill man, kommer man på sen att jag vill bli läkare, eller jag vill bli arkitekt eller jag vill bli ingenjör, så finns det ju komvux, och då är man ju jättemotiverad att göra, plugga det. Så att jag är väldigt mycket för att man ska gå på sin egen magkänsla.
Ja, men just det där med motivationen, det är ju ändå det som är nyckeln.
Ja,
så,
och det händer så mycket ändå
finnas.
I de åren. Liksom. Ja. Det är ganska jobbiga år.
Ja.
Och dessutom då känna att det nu det gäller, nu ska jag prestera topp på allting.
Mm.
Det är mycket begärt, tänker
precis.
Jag.
Precis, ja.
Vad tänker du ge för råd till dina barn? Eller
men jag säger nog väldigt mycket så.
Ja.
Att ni ska välja det ni känner för.
Ja.
Det är liksom, känn efter vad som är, vad är roligt just nu. Vilka ämnen tycker ni om?
För någonstans
så, välj mer av det.
Ja, för det är ju ändå den person man är.
Ja.
Och så. Så
ja.
Det...
Sen har inte mina barn kommit så, riktigt så långt så att det är dags för de där valen. Men det är ändå min grundinställning, känner jag.
Ja.
Sen är det klart att jag skulle ha svårt liksom, om de sa, jag vill inte gå gymnasiet.
Ja, men det
eller
är
något
ju...
sånt.
Men
det är också så här, hur långt kan man dra det där? När kommer... Någonstans har ju jag min gräns inom citationstecken. Liksom. Och så. Så att jag tycker ju... Det finns ju en del i mig som också... Det är viktigt med skolan.
Ja,
och
vad
vill att de ska...
Men både du och jag har ju... Vi är väldigt teoretiska, liksom, så här, lite präktiga. Så.
Men, inte så lite.
men skulle du ha någonting emot om dina barn kom hem och sa att jag skulle vilja utbilda mig till guldsmed eller rörmockare? Eller, hur skulle det kännas för dig?
Ja, guldsmed lät ju spännande.
Ja, eller hur? Nej, men eller frisör, eller liksom, skulle du restaurangkock? Eller någonting.
Mm. Nej, men det första jag kände nu när du sa, kanske inte just att jag fick den associationen med rörmokare, om jag ska vara helt ärlig, men
nej.
De här andra sakerna som du säger, då tänker jag, gud vad spännande att de skulle vilja någonting sånt, någonting annorlunda mot vad jag har tänkt liksom. Mm. Eller vad jag har tänkt för mig, menar jag. Det är guldsmed, men då vill man ju någonting liksom specifikt. Och samma sak med kock och sådär. Men, så jag tänker att det handlar nog mer om jag skulle känna att de, att det här var verkligen någonting de ville. De brann för just den där lilla nischen eller den här special, liksom, den inriktningen. Så att det inte är någonting man bara väljer för att...
Man inte har något annat.
Nej, just det. Jag tror att så skulle jag nog känna.
Ja, man vill ju helst att de ska ha någon typ av passion.
Ja.
Eller liksom för någonting. Så.
Ja, absolut.
Det är då man, det är ju en klyscha. Men kanske sant också att det är ju det man är intresserad av som man blir bra på.
Ja, och, ja precis. Eller hur skulle du tänka?
Nej, men jag tänker samma.
Ja, rörmokare då? Om jag får vara lite fördomsfull, skulle den kännas annorlunda? Är det bara jag som känner att just den känns annorlunda än guldsmed och kock? Ursäkta alla rörmokare, vad hemskt. Det kanske är min, jag vill absolut inte jobba som rörmokare, men jag skulle kunna tänka mig.
Ja, men...
Guldsmed.
Nej, men jag tänker så här att om man verkligen brinner för sådana här VHS-system eller någonting, då får man väl...
Ja.
Men det är väl det att man själv tycker att sånt är lite obehagligt, kanske med rör och grejer.
Ja. Att det kanske är svårt att föreställa sig att, att någon man skulle brinner för
det. Ja, men precis. Ja. Det är väl det. Liksom. Ja. Ja.
Men övertyga mig.
Nej, men liksom att det finns ju hur mycket jobb som helst. Jag har ingenting emot någonting. Liksom. Bara att man vill något.
Ja, precis.
Det tror jag. Ja, jag livsgnistan är det viktigaste.
Precis.
Sen att bara, om man bara sitter och bara, jag vill ingenting, då skulle jag bli väldigt orolig.
Mm.
Jag vet inte något, jag vill ingenting, jag är inte intresserad av någonting,
jag tar det för att jag måste ta något.
Precis, men i övrigt så är det liksom helt
fritt fram.
Ja. Det vore kul att veta vad våra lyssnare valde på gymnasiet och vad de tänkte. Liksom,
valde ni hjärta eller hjärna?
Ja, exakt.
Mm. Och var det rätt?
Var det rätt?
Ja. Har ni funderat i efterhand på att det kunde ha varit på något annat sätt?
Ja.
Mm. Hör av er om ni vill dela mer av era tankar eller om ni har några frågor till oss eller något tips på vad ni tycker vi kan prata om. Och annars så hörs vi om 2 veckor igen.
Ja, och innan dess så tycker jag att ni ska gå in på någon nätbokhandel eller någon fysisk bokhandel och köpa Karolins bok. Den är jättebra.
Ja.
Kom i min famn heter den. Och den finns ju överallt nu.
Ja, det gör den.
Gud vad kul.
Ja, superkul.
Ja.
Ha det bra.
Hej!
Hej!